Jag har lagt märke till att ju mer jag litar till den helige andes ledning, så framträder korsets kraft. Ni kanske också har gjort den erfarenheten. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, säger Bibeln, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det betyder ju egentligen det här att jag behöver inte prestera så mycket själv, utan det är anden som påverkar människor. Men då skulle jag säga så här, att lita uteslutande till den heliga andes ledning, det innebär inte att vi ska vara oförberedda. Vi har ju fått ett uppdrag, nämligen att ge människor kunskap om Jesus, så att de kan ta ställning för eller emot, tro eller inte tro. Och frågan är, hur ska vi vara förberedda? Jag tänkte tala lite grann om korsets kraft idag. Nu har jag ingen klocka på mig, därför att jag skulle ta på mig klockan idag, och så tittade jag på den och den gick inte alls. Men jag har ju en klocka till, så jag tog fram den också, och den gick inte heller. Den hade ju stannat långt tidigare. Så då tänkte jag så här att tycker ni att jag håller på för länge och inte har koll på tiden, så kan ni väl göra någon liten diskret gest, till exempel ställa er upp och sträcka på benen eller så där, så kanske jag förstår att tiden är slut. Nåväl, första Korinthierbrevets andra kapitel läser jag de fem första verserna. Första Korinthierbrevets andra kapitel. De fem första verserna. Och det är Paulus som skriver det här. När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Guds visdom är ju svaret på människans dårskap. Korset är ju det starkaste uttryck för denna frälsande kraft. Det som för världen ser ut att vara svaghet i Guds frälsningsplan, och i sättet vilket apostlarna framställer den, det är Guds mäktiga kraft. För den som tror är korset inte någon dårskap. Han vet bättre. Det är en uppenbarelse av Guds kraft som är verksam i oss. Nämligen, Guds riket har ju kommit till oss. Vi bär det inom oss. Paulus vill inte berömma sig av något annat än just detta. Och så pekar han på sig själv som ett exempel när det gäller att betona att evangeliet inte behöver mänsklig visdom eller världslig visdom som grund för sin effektivitet. Att hans förkunnelse inte var grundad på världslig visdom, det blev uppenbart, som vi läste i texten här, hans sätt att tala. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds barmhärtighet för er. För det andra så kan vi säga att hans budskap var enkelriktat. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Det tredje var ju hans personliga svaghet. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Men han hade en metod. Och han säger, mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Att evangeliet hade framgång i Korint, det berodde på något helt annat än mänsklig övertalningsförmåga. Det berodde på en bevisning i ande och kraft. Ibland så kanske vi tycker eller vi tänker och vi tror att vi måste övertala människor. Men det är inte det vi ska göra. Utan det vi förkunnar, det ska ha en bevisning med ande och med kraft. Att förkunna den korsfäste var ju inget nytt för Paulus. Och detsamma gäller ju här i Korint, utan det här var ju hans sedvanliga praxis. I Galaterbrevet 3:1 så läser vi, det skriver Paulus så här: vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Men det betyder inte heller att aposteln bara presenterade en del av evangeliet, medan han uteslöt andra delar. Och han säger inte heller att man bara ska förkunna det mest centrala i evangeliet. Men jag skulle säga att Jesus Kristus och honom som korsfäst är summan av hela evangeliet. Jesus Kristus som korsfäst är summan av hela evangeliet. Och därför så tror jag också att talet om korset ska på något sätt genomsyra all vår förkunnelse. Det ska genomsyra vårt vittnesbörd inför människor. För judarna var ju talet om korset en stötesten. Just detta att Jesu död var en korsdöd gjorde det omöjligt för judarna att acceptera budskapet. Messias är ju alldeles speciellt hänseende Herrens välsignade. Men i lagen heter det, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Därför så blev talet om korset att Israels befriare skulle dö under Guds dom och förbannelse, det blev både absurt och självmotsägande. Likväl är det en sådan Messias som Paulus förkunnar, en korsfäst Kristus. Ibland så kanske vi är lite rädda för att lyfta den korsfäste Kristus i vårt tal, i vår förkunnelse. Därför att Hur kan död leda till liv? För grekerna så är ju talet om korset en dårskap. Att budskapet om en korsfäst jude skulle vara ett frälsningsbudskap för mänskligheten, det var allt för meningslöst för att kunna tas på allvar. Grekerna, de uppfattade det som en kränkning av deras intelligens att en sådan lära presenterades för dem. Men Paulus var inte främmande för att anpassa sig till sin omgivning. För att vinna människor blev han jude för judarna och grek för grekerna. Men när det gällde innehållet i evangeliet som han förkunnar, så viker han inte undan. Han vill absolut inte förkunna evangeliet med visa ord, för att åhörarnas tro inte skulle grundas på mänsklig visdom, utan det skulle grundas på Guds kraft. Och det kanske är det som är orsaken till att de här visdomssökande grekerna inte finner vad de söker i apostelns förkunnelse. För vi läser ju om det, hur grekerna blev förargade. De förstod inte. De kunde inte ta det till sig. Istället för mänsklig visdom så möter de en dårskap som han lät predikas. Den enkla, okonstlade framställningen av evangeliets sanning. Och det är denna förkunnelse av korsets budskap. Den sker ju med en bevisning i ande och kraft. Och här är det frågan om en djup andlig påverkan i människors innersta väsen, som inte kan frambringas genom mänsklig vältalighet eller argumentering, utan endast genom andens överbevisning. Jag tror det i varje fall. För det var ju den andliga kraften som var den apostoliska förkunnelsens hemlighet. Och den här kraften, den uppenbarar sig inte i mänsklig styrka och skicklighet, men den uppenbarar sig i svaghet och i skröplighet. Som motsägelsefullt på ett sätt. Tillbaka till frågan, om det nu inte handlar om världslig visdom eller kunskap för att vinna människor för himmelriket, hur ska jag då förbereda mig för mötet med människor? Vi har ju ett uppdrag. Ja, jag tror på budskapet om att Guds rike finns inom oss. Vi bär det med oss. Jag tror att Guds rikes kraft är tillgänglig för oss. Det är inte bara för några få utvalda. Guds rikets kraft är tillgänglig för dig och mig. Jag tror att Guds rikets kraft är verksam genom oss. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er, säger Paulus. Men Guds rikets kraft var verksam genom honom. Hur ofta känner inte vi det så? Vi är rädda. Vi vågar liksom inte öppna munnen knappt. Jag tror på den helige andes ledning. Jag satt i veckan här, det var i tisdags förresten, så gick jag ner och satte mig i bastun. Vi har ju en liten fin vedeldad bastu där borta i Slätte. Och jag kände för att jag skulle gå dit. Och det är några stycken som brukar gå dit varje tisdag och sitta där en bra stund. Och jag hade inte tänkt så mycket på det egentligen, men helt plötsligt så öppnas ett samtal om andliga ting i bastun där. Och jag hade inte direkt tänkt när jag gick dit att ja, nu ska jag vittna för de här. Det hade jag inte tänkt. Men det blev så. Eller vittna och vittna. Vi hade ett litet samtal i varje fall. Och jag upplevde det väldigt positivt. Men jag tror också att för att denna kraft ska bli synlig genom oss, så behöver vi leva både i och av Guds ord. Vi måste erkänna att vi inte vet vad dagen som ligger framför oss innebär, men att den heliga ande vet allt. Och att vi vågar överlåta oss varje dag till den helige ande. Det innebär att vi säger till anden: led mig idag. Jag vill vara tillgänglig för dig. Jag vill vara i tjänst för dig. Och i Apostlagärningarna 1:8, ja, den kan ni vara, den versen. När ni ska få kraft, när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft, andens kraft, korsets kraft. Kraft är ju ett ord som alldeles särskilt används om andens kraft. Kraften blev given för ett speciellt syfte, nämligen missions- och vittnartjänsten. Det betonas ju ganska starkt i Bibeln att de troende ska vara just vittnen. Vi, du och jag, vi ska vara vittnen. Ett vittne är någon som berättar om någonting som vi har varit med om, som vi har sett och hört. Och i alla evangelierna så betonas det också att evangeliet inte ska begränsas till ett folk eller en, utan det ska ut till alla människor. Det ska ut till de som bor i Älgarås och i Slätte. Vårt uppdrag är att ge de människor som bor här så mycket kunskap om Jesus att de själva kan ta ställning för eller emot. Korsets kraft är en räddning för vår värld. Att vara vittnen, att fånga människor. Jag ska avsluta med att citera någonting från den krönika i tidningen Dagen som Torsten Åhman skrev här nu inför helgen. Jesus har ju sagt till sina lärjungar att gå till Galileen. Det är 12-13 mil att gå. Istället för att möta dem i Jerusalem. Men det var ju där som han hade kallat dem. Det var där han hade mött dem. Och nu hade han bestämt möte med dem där. Och det är ju så här att lärjungarna, en del av dem, de börjar fiska igen. Det hade de gjort förut. Och de hade inte fått någonting heller. Det var dåligt med fångsten. Och så pratar han med dem om att fiska, att vara människofiskare. Och då skriver Torsten Åhman så här: för oss kan det verka stötande att fånga människor ungefär som man fångar fiskar. Det känns som en motbjudande och grym hantering av människor, och vi undrar hur detta stämmer med vad Jesus i övrigt undervisade. Av den undervisningen förstår vi att innebörden är den rakt motsatta. I vanligt fiske drar man fisken från livets sammanhang till dödens. Men i människofiske dras människor från dödens sammanhang till livets. Det är det kallelsen går ut på, skriver han. Och lärjungarna behövde den här påminnelsen. Det var mycket som hade förvirrat dem. Och också vi behöver den. Också vi som kallar oss väckelsekristna, evangelikala eller karismatiska. Vi kan bli så upptagna med detaljfrågor i båtens konstruktion att vi missar det viktigaste, att få näten i sjön. Vi kan bli så upptagna med att byta båt för att komma i en mer evangelisk båt att den upptar vårt sinne så helt att uppdraget glöms bort. Eller vi fastnar i gamla metoder, ber och ropar om väckelse men lyssnar inte när Herren ber oss att lägga näten på högra sidan istället. Denna söndag står Jesus på stranden och ropar till oss om det vi egentligen är kallade till, skriver Torsten Åhman i sin krönika. Vi har en kallelse. Vi har ett uppdrag att förkunna evangeliet för vår omgivning. Förkunnelsen, korset i centrum. Att Jesus dog för att ge oss liv. Det var ingen meningslös död. Det var en livgivande död. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt kors. Herre, tack för kraften i ditt kors. Uppståndelsekraften. Herre, tack för den heliga ande som ger oss den kraften idag. Och Herre, hjälp oss att vara fyllda av dig. Och beredda att tala om dig, att vittna om dig när vi möter människor. Att berätta, att förmedla, Herre, det vi har sett, det vi har varit med om, det vi har upplevt och framförallt det du har gjort i våra liv, Herre. Tack för att du hör oss. Amen.